för många som har värmevallningar så är det här vakbadande otroligt bra. Men det är inte för alla.
Mm. Man går ner i vaket och så hörs det så här.
Ja, ja. Kommer bara ånga upp.
Ja, folk har sagt, vad händer där? En gejsir? Nej, det är bara en klimakteriekvinna som tar ett dopp. Idag ska vi här i relationspodden Norrena och Frans tackla ett ämne som en del brukar säga, åh gud, det pratas helt för mycket om det här. Och andra säger, det pratas helt för lite om detta ämne. Och det är trumvirvel, klimakterie!
Woo! Kommer det så här små golfapplåder här, jag vet inte. Ja, men alltså, jag hörde faktiskt bägge reaktioner förra veckan. För ofta brukar folk komma till mig och fråga, ja, vad ska ni prata om i podden den här veckan? Och vissa var så att, oj gud vad bra att ni ska prata om det där, att jag har så många frågor. Och den andra var så att, nej, jag orkar inte höra på någonting mera. Och det beror ju förstås också lite på i vilket skede av livet man är. Har man mycket besvär? Är det kanske så att ens partner har besvär, ens mamma, ens syster? Det är ju inte så här nu bara att det är bara kvinnor som är i just klimakteriefasen som det här berör, utan det här berör ju alla.
Och det är som Anna Hultin, skådespelaren som gjorde en teaterpjäs om klimakterie, sa: om du känner en kvinna så ska du vara intresserad av klimakterie.
Exakt.
Eller om du någonsin har träffat en kvinna, jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa, men bra poäng.
Mm. Och vi är ju experter på många saker, åtminstone enligt oss själva. Men klimakterie så har vi inte kanske en sådär 100% koll på. Så därför har vi faktiskt bjudit in en gäst den här veckan. Och det är du, Eva-Lotta Backman, som är klimakteriecoach.
Hej.
Hur kom du på att du skulle bli klimakteriecoach?
No, det ena ledde kanske till det andra. Och sen var det det att jag själv kom in i ett, ska vi säga, pangklimakterie. Och visste absolut ingenting om det. Och sen började jag ta reda på, och det var liksom under coronaåren. Så att jag tog liksom skola sakta upp mig online. Och det gick jättebehändigt och man fick massa information. Och det är nog på den vägen jag är fortfarande. Det behövs information.
Det behövs det verkligen. Och vi gjorde ju så som vi brukar. Vi gick ut till våra lyssnare och sa, ställ frågor, passa på, låt komma vara. För nu har vi en coach här som kan ge svar och kanske lite hopp. Och så tänkte vi också med Hanna att tänk om vi skulle försöka att det här avsnittet inte blir sådär, åh gud, klimakterie är jobbigt och tjatigt och allt är hemskt. Utan kanske också försöka liksom göra något lite hoppingivande och lyfta fram det positiva. Och jag tycker faktiskt att ni som ställde frågor här också, ni var lite inne på samma sak. Det blir inte någon sån här domedagsavsnitt det här, utan det här kommer faktiskt att bli ganska roligt. För ni har skrivit väldigt fyndigt den här gången.
Verkligen, ja. Vi skulle kunna börja här med signaturen. Hon är sina bästa år 35 som skriver så här. Min mamma och mamma klev in i klimakterieträsket i ganska ung ålder och jag har mina aningar om att jag går samma stig som dem. Men jag vet ju förstås inte säkert, för klimakteriet diskuteras det inte så mycket om. Jag har aldrig haft PMS med aggressionsutbrott, jag har snarare varit så här känslig och gråtmild och nu är jag emellanåt som ett monster. Kan det här bero på barnen som gör mig överstimulerad eller är det kanske hormoner? Och varifrån kommer de här långa hårstråna som jag hittar på armen, på halsen eller på kinden? Och sen när min hårväxt på olika ställen har blivit så mörk, så nu önskar jag mig en one blade till julklapp, för så här kan man ju inte ha det. Hemmet är fult eller är det jag som är för kritisk? Jag har aldrig luktat svett trots att jag har svettats, men nu luktar jag det mer än någonsin. Är jag i förklimakterie eller är jag bara en självkritisk Chewbacca med en spiral som spelar med ett spratt? För den satt jag in för 1,5 år sedan och det har varit minst sagt en upplevelse med kroppen som är lite förvirrad. Hjälp! Hoho! Som ni märker, det är ganska så här känslosamt och lite så här förvirrat och roligt brev samtidigt. Och jag tycker att det här summerar ganska bra den här känslan av att vad är det riktigt som händer?
Och det var många av er som var inne på lite samma med det här att hur ska man veta att det är klimakterie eller förklimakterie var man nu befinner sig? Eller bara någon sån här allmän Chewbacca-fas som den här eventuellt misstänkt att det var fråga om. Vad säger du, Eva-Lotta? När vet man att det är förklimakterie?
No. Det är ju nog jättesvårt och det är liksom, hur ska vi säga, klimakteriet kan börja upp till 10 år före man kommer liksom in i klimakterie. Om vi talar om klimakterie så är det liksom det att man har varit 1 år mensfri. Och då är man liksom sen över på postklimakterie. Men de här 10 år före det så kan vara väldigt turbulent för många. Inte alls för alla. För en fjärdedel av alla kvinnor kan ha ett jävla klimakterie. Medan 50% kan känna av märkbara symptom. Och sen 25% så har ganska lindriga symptom. Så man ska aldrig jämföra sig med andra. Men just om man liksom märker att nu är jag inte mig själv. Så ska man nog börja ta reda på att vad kan det handla om. Och klimakterie handlar helt enkelt om att våra könshormoner dalar.
Mm.
Och det finns jättemycket symptom. Och det är ju det att varje symptom kräver ju liksom att man lite checkar upp att är det här en sjukdom eller är det här på riktigt nu klimakterie som spökar här bakom. I synnerhet om vi talar om högt blodtryck och osteoporos och sånt så ska man nog ta det på allvar och söka liksom mera hjälp. Nu kan jag ju säga att jag är ju ingen läkare utan jag är ju liksom mera klimakteriecoach och känner liksom den saken bättre. Så att man ska nog alltid vända sig till specialister inom området. Och samma gäller har man ont i knäna eller stört blöder man eller vad det är. Så. Men att om vi går till de här frågorna så kommer här ju nog många liksom, ska vi säga, små viskningar om att det nog kan vara förklimakterier som spökar in här.
Och ofta svettas, hårväxt,
ja.
Blir jättearg när hon tidigare har varit med åt det gråtbilda hållet.
Precis, ja. Vi har 2 hormoner och om vi tar det ena först, progesteron, gulkroppshormonet, som påverkar fertiliteten, ämnesomsättningen, vår ska vi säga, avslappning. Och sen är det också antiinflammatoriskt. Och när det dalar så kan vi få grymma PMS och liksom märkbara klimakteriesymptom. Och det andra är östrogen, som vi kanske i Finland mer kallar som estrogen, som påverkar sömnen, hungern och sötsuget, energinivåerna, minne, koncentrationen, vår motivation, självkänsla, humöret och sen muskeltillväxten och fettproduktionen. Det här är också antiinflammatoriskt. Så att när det här dalar, så då är vi ju inte mer skärpta i hjärnan, kanske mer depressiva, och det stabiliserar inte mer vårt humör som det har gjort tidigare.
Mm. Nej, just det. Så det gäller kanske att ha båda de här. Att man tänker bara att jag borde kanske ta några hormoner, men också med de här så finns det redan 2 olika.
Ja.
Östrogene och gulkroppshormone,
ja.
Som påverkar lite olika saker.
Ja, och sen är det, när vi talar om klimakterier, så är det egentligen, alla de här symptomerna kommer egentligen från det att de här hormonerna är i så obalans. För de sjunker lite olika. Och om vi tänker på kvinnans menscykel, så har vi olika mängd av de här hormonerna i vår cykel. Och sen när de plötsligt börjar leka tivoli, så är de så jätteobalans, och det är där som de där symptomerna kom. Så att då kan det komma, om vi tänker på vad de stöder, så kan vi få jättemycket symptom.
Mm. Precis. Du sa ju här att man ska inte jämföra sig med andra, och det ska man ju kanske inte. Men hur är det att jämföra sig med sin mamma till exempel?
Där kan man jämföra sig. Har din mamma eller mormor haft ett tidigt klimakterie, så kan du kanske också eventuellt ha det.
Mm. Men det går inte liksom per automatik så där genetiskt heller då. Att om mamma hade ett fruktansvärt klimakterie, så då kommer det att vara hell to pay här framöver.
Det behöver inte vara det.
Nej. Precis. Den här brevskrivaren var ju inne lite på det här också med att man emellan kan känna sig som att man har förvandlats till ett monster. Man tycker att barnen är irriterande och hemma är fult och allt sånt här. Och jag tänker att det är en sån här stor omställning som måste säkert också påverka våra relationer. Och det har signaturen Småbitter, 51 år, fråga om.
Jag undrar om det gjorts någon undersökning över hur många förhållanden som går i stöpet på grund av kvinnors övergångsbesvär. Åtminstone skulle jag tro att det har en stor andel i att förhållande börjar knaka. Ja, men ni vet, mentala problem, kraftiga svängningar i humöret, irritation och sen rent fysiska grejer som blödningar som kommer, hur det passar och pågår länge, allmän olust och så vidare. Småbitter, 51 år, undrar om detta.
Mm. Jag känner inte till någon forskning. Men det är nog många förhållanden som går i stöpen här. Och orsakerna till det är ju kanske de här väldigt stora förändringarna. Dels fysiska förändringarna med kroppen och sen helt de liksom, ska vi säga, kognitiva förändringarna. Efter 40, vi är mitt inne i arbetslivet. Vi har ungdomar kanske hemma. Vi har också gamla föräldrar som vi måste sköta om. Och sen måste man ännu tacklas med sig själv som man inte känner igen. För många handlar det om att börja leva på nytt. Mm. För att liksom helt enkelt lära sig leva med den kroppen efter klimakteriet.
Det är ganska mycket på en gång när du säger det. Jag blev lite matt.
Ja, det är ganska mycket. För att om vi tänker på de rent fysiska förändringarna, så för många är det viktuppgång. Och man brukar säga att ja, i medeltal 5 kilo får man liksom till vid klimakteriet. Sen är det otrolig trötthet. Sen är det en led- och muskelvärk kan komma. Minskad muskelmassa. Nya fettlagringar, framförallt på magen, kommer det plötsligt. Men sen är det här urogenitala problem. Urininkontinens, torra slemhinnor i underlivet. Så det är ganska mycket. Plus sömnproblem, som är kanske de mest största, som är de tidigaste symptomen också. Och sen kommer de här värmevallningar, humörsvårigheter, minskad sexlust, hjärndimma och koncentrationsproblem. Så det är ett ganska stort paket.
Det är ju inte så att man går omkring och känner sig som en gudinna. Nej.
Nej. Men hör du, Eva-Lotta, nu ska vi få lite hjälp här också.
Mm.
Lina har frågat om en sak som du nämnde där. Och hon undrar att vad är det bästa tipset för torra slemhinnor? Jag vill ha njutbart sex igen.
Precis. Här är det lokalt estrogen som ger den där fukten till slemhinnorna i underlivet på nytt. Så det är en sak. Och sen helt enkelt glidmedel är det andra. Och när man fixar det här så funkar det bättre.
Mm. Jag tänker att det där skulle kunna vara ganska lätt avklarat.
Det är jättelätt
man avklarat. Man har rätt tub inom räckhåll.
Ja.
Kvinna 63 är också inne på det här med sex och sexlust. Hon skriver så här: jag kom i klimakteriet då jag fyllde 51. Visst var det jobbigt i början, men jag fick hormonbehandling som jag ännu äter. Så egentligen blev det nu inte något större besvär. Torra slemhinnor, ja, men det får jag medicin för. Det jag undrar över är varför det blev så svårt att hålla vikten. Jag idrottar aktivt, jag joggar minst 3 gånger i veckan, 10 kilometer. Och sexlusten, vart tog den vägen?
Mm. Om vi tar det här med vikten först, så är det ju det att ämnesomsättningen ändrar ganska mycket. Och sen inverkar också i viss mån stress. Allt hänger ihop. Om vi sover tillräckligt mycket, äter tillräckligt mycket och inte har så mycket stress i vår vardag, så mår vi jättemycket bättre. Och det här är ju liksom också det att det ändrar liksom det att även om man löper mycket, så en del är att kroppen föråldras också. Att vi blir ju nog äldre.
Mm. Jag funderar på det här med just exempel löpning. Det är ju jättebra, men det kanske inte är det bästa så där för musklerna. Vad säger du om styrketräning till exempel?
Kvinnans kropp efter 45, våra muskler minskar. Och alltså vår styrka minskar. Och vi ska ändå leva med vår kropp resten av vårt liv. Så att den här muskeln, vi behöver ha starka muskler. Och om vi slintar och faller och sånt här. Sen är osteoporos en annan så det här. Att om vi inte har starka ben inne i våra ben. Så, och de brister, så är risken där också. Vi måste ha starka muskler som kan ta i. Och därför behövs det den där styrketräningen. För muskelmassan försvinner. Så att styrketräning absolut mera än helt enkelt konditionsträning. Det är viktigare med styrka.
Just det, ja.
Kanske tänka om lite enligt sina träningsrutiner. Jag tänker här på kvinna 63. Det är ju jättebra att du har en sån här bra träningsrutin där. Men så funderar jag också att kanske man bara borde gå in för det här. Du sa att i snitt går alla typ går upp i vikt under den här perioden. Så att man inte ska se det som något stort misslyckande. Att men gud, de här jeansen, de går inte på mig längre. Nej, men köp nya jeans alltså, på riktigt. Och sen kanske mera fundera på det här att, jag menar, det känns lite tråkigare att fundera på det här med det är bra att ha muskelmassa för att stödja eventuell osteoporos. Men i alla fall fokusera lite mer på det att se till att kroppen funkar och inte vad dens omfång är.
Precis, ja. Och sen det att våga kämpa om sig själv också kring den här åldern. För att man måste lära sig leva på nytt. Man ska inte ta det som ett misslyckande. Utan, så här händer det nu. Eller så här är det nu. Att vi är inne i en ny fas. Och det är mer det att ta och upptäcka den här nya fasen. Det finns otroliga möjligheter.
Mm. Men vad ska man göra om man har tappat den där sexlusten då?
Här är det ju nog mycket som ska vi säga, inverkar. Och det är ju också det att är det en gammal relation som har slitit på varandra, så måste man kanske liksom upptäcka livet på nytt och liksom se det. Ja, det kan jag inte säga i sig, men liksom våga, vad ska jag säga, ta för sig av livet. Och det är ju liksom också att delvis är det ju kanske mellan öronen mentalt. Och här är ju mycket av det här, när vi inte är fertila mera, så är ju inte den här sexlusten precis på samma sätt heller mera.
Mm. Förstås, då du säger det. Ja, du sa ju, Eva-Lotta, om det där just med räkna upp hur mycket man har att stå i då man är där i 40-50 års åldern. Att det är så mycket att hålla reda på att man kanske helt enkelt inte ens orkar vara så jätteintresserad av sex heller. Att där kanske också partnern kan hjälpa till med att avlasta lite. Wink, wink. Det kan ju vara ett bra tips att börja med.
Precis. Och sen är det nog förståelsen för vad som kvinnan går igenom. Och jag tror att där är att har man en partner som kommer emot och verkligen förstår alla de här symptomerna och allt vad som händer, så är det jättemycket lättare. Och det är ju inte kanske det där sexet som man hade när man var 30 år, utan det här liksom, man måste upptäcka och liksom uppleva det här helt på ett nytt sätt.
Mm. Nästa brev kommer från signaturen På tröskeln 44 år, som jag tycker hade en ganska bra poäng i det här. Hon skriver att jag kan sörja att jag visste så lite om hormoners inverkan tidigare. Först i 30-årsåldern förstod jag att min PMS gav mig energi att få saker gjorda, framförallt städning, och en kreativitet som jag hade nytta av i mitt yrke. Och när jag hade ett nyfött barn, ja, då hade jag varit förberedd på baby blues, och jag visste inte att man kunde vara i en sån otrolig lyckobubbla också. Men finns det några liknande fördelar med klimakterie?
Jag måste säga att många som jag coachar, så när vi börjar så är det ju närmare att lära känna sig själv. Men sen när de upplever och lär känna sig själv, så har de ju helt enorma nya talanger som de tar itu med. Och menar, har man varit sportig, så kanske man nu plötsligt upplever att men hej, det här med att gå på teater och på opera och på något annat. De får liksom helt nya intressen. Och det är liksom nog många som jag har stött på som har liksom hittat sig själv som de har liksom bortglömda talanger.
Jo, jag tänker också lite på det där själv, att jag tycker det bästa med att åldras är att för varje år som går bryr jag mig mindre vad andra tycker. Att man liksom blir mer bekväm med det här. Nej, men man blir väl sedan i något skede såhär, jag är nu sån här och jag tänker inte ändras. Det är ju kanske inte det som är målet heller. Men det är också ganska skönt i sådana situationer jag märker att det här är någonting jag skulle lägga. För 10 år sedan skulle jag lägga och fundera på det där på kvällen för att det gick så där och jag gjorde så där. Och nu är jag bara sådär, ja, det var den dagen, natti.
Och många är mycket mer självsäkra nu. De är liksom inne i sin yrkesroll, de har erfarenhet. Vad ska jag säga, mogna kvinnor.
Mm. Och det är ju inte så dumt.
Det är inte så dumt det. Det är ju bra att vi förstår hur härliga vi är, men vår omgivning kanske inte alltid upplever oss som lika härliga, speciellt då vi är inne i någon sån här kaos i vårt eget huvud. Och jag tror att Michael Bolton 40, tydligen så lyssnar Michael Bolton på den här podden.
Trevligt!
Jag tycker att det här liksom brevet har en bra poäng, men jag kan också förstå varför det kanske kan vara lite provocerande. Hör på det här. Det stora problemet som jag ser med klimakteriekvinnor är att de ursäktar dåligt beteende med just det att de är i klimakterie. Det här faller under samma kategori som ursäkta att jag skrek åt dig, men jag är trött, jag är hungrig, jag har depression, jag har PMS, jag är i klimakteriet. Om inte jag får ryta ifrån för att jag bara då är trött och hungrig, så tycker jag inte att det är okej att en kvinna biter huvudet av mig för att hon är i klimakteriet.
Jag känner att jag kan ha förståelse för Michael, men sen samtidigt är det ju också det att det handlar jättemycket om kommunikation. Och det är ju liksom det att om inte man kan avläsa varandra, så är det ju liksom det att då måste man ju yppa det att det finns en orsak varför jag beter mig på ett sätt. Och de som är mitt i klimakteriet, man söker ju också en orsak varför man beter sig på något vis. Så det här är ju liksom också det att man försöker bara vilja bli förstådd. Och själv har man inne ett kaos i sig och liksom, man vill bara bli hörd. Mm. Ett litet rop på hjälp.
Ja, men samtidigt så kan jag också tänka mig att vissa kanske går liksom bakom klimakterie som en orsak. Att bara liksom göra vad man vill och inte kanske ta hänsyn till andra. Nu är det ju inte första gången som någon skulle gömma sig bakom en diagnos till exempel. Att ja, men jag är nu sån här för det här är liksom faktum för mig.
Mm. Och det stämmer också. Och det är ju liksom det att när man är inne i en förändring så är det jättesvårt att godta själva förändringen. Och då är det lättare att bara säga att det beror på någonting.
Mm. Men jag tänker också att även om man är i klimakteriet och även om man är på jättedåligt humör och det pågår en massa, så är man ju, vad ska man säga, accountable. Alltså man måste ju kunna ta ansvar för hur man beter sig. Så man då till exempel har en partner, till exempel Michael Bolton, som säger: jag förstår att du har mycket på gång, jag förstår att du är på dåligt humör, men nu måste du sluta skrika så där fult åt mig.
Ja.
Det är inte liksom, man måste ju kunna sätta gränser också gällande någon som är mitt i ett känslorus.
Så är det. Och sen är det ju också det att den här klimakteriska damen kanske inte själv förstår sitt beteende just då heller. För det är så mycket som finns där bakom. Så det är ju bra att säga till kanske lite också.
Mm.
Också nästa brevskrivare är inne på det här med aggressioner. 57 år är signaturen här och det står: jag förundras över att läkarna fortfarande inte förstår sig på de olika problem man har när man sen går och försöker söka hjälp. Ta det här med aggression till exempel. Jag blir så irriterad på gamla människor som står i vägen i butiken, och jag skulle gladeligen kunna skjuta en del med trafikanter om jag hade gevär med mig i bilen. Så här arg brukar jag inte bli förr. Jag känner inte alls igen mig själv. Läkarens reaktion var: ah, du kanske är deprimerad. Och så fick jag rådet att jag skulle gå på yoga och andas djupt. Som om jag skulle ha nerver för det, skriver 57 år här.
Ja, och det var en lite rolig fråga, för att nu är det ju så att många läkare, de känner det riktigt till. I deras utbildning har det inte ändå varit så jättemycket om själva klimakteriet och vad som går ut där. Så att väldigt länge har många blivit ordinerade depressionsmediciner istället för att få hormoner. Och nu var det ju på 70-talet kom det en ska vi säga, forskning kring de här hormonerna, att det inte är så bra. Idag har det kommit nya forskningar, och vissa behöver få lite hjälp med hormoner för att lugna ner det. Så att det här när man liksom får de där raseriutfallen och allt det här, ibland konstaterar man att oj, varifrån kom det här? Att man är inte själv medveten om vad som händer.
Men vad ska man göra då om man känner att man har svårt att kontrollera sitt humör och man är jättearg hela tiden? För det tar ju jättemycket energi. Jag tror att någon riktigt njuter heller av att vara arg hela tiden och inte liksom ha kontroll.
Ja, det är jättesvårt. Jag har inte egentligen ett konkret recept på det här, vad ska du göra, utan här måste du lära dig leva med dig själv. Och desto mer du får tips från din omgivning att hej, nu är någonting kanske inte som det ska vara, så desto bättre. Du måste lära dig efter det också. Och jag brukar säga att den där regeln, räkna till tre, försök andas djupt. Sen är det ju också det att liksom, hjälper inte det, du måste söka självhjälp. Det finns ingen som ger den här hjälpen rakt åt dig så här, utan du måste vara aktiv väldigt långt själv.
Mm.
Och en grej jag har märkt med mig själv, inte just gällande nu för klimakterie, men gällande PMS, var det där att insikten att jag har PMS hjälpte mig väldigt mycket. Om jag var på riktigt usselt humör så hade jag en sån här app där jag klockar min mens, och så tittade jag i den och är sådär att aha, ja, okej. Okay. Mm. Det gav mig liksom lite en sån där distans till den där ilskan. Och det där måste man ju kanske ha pågående hela tiden då, i de år man är i förklimakterie och klimakterie. Att det här är ju nu, jag känner inte igen mig själv. Så här arg blir inte jag som person egentligen. Att man lite på något sätt får ett avstånd till det och hanterar det.
Ja, precis, och det gäller, liksom, som du sa, det här klocka sig själv. För det är många till exempel med sömnen. Att liksom i menscykeln så sover man dåligt. Regelbundet sover man dåligt inom en viss fas i den där menscykeln, om man skulle ha mens. Så det är på samma sätt, man ser den där fasen, att det är de där 5 dagarna som jag är som ett monster, och så kan det gå 3 veckor igen och jag är helt normal. Och det allt beror på de här hormonerna som dansar berg och dalbana. Så det här är ju också det att för vissa så hjälper det att ta tilläggshormoner, och det lugnar ner den här värsta stormen. Men för alla så hjälper det kanske inte direkt så.
Mm.
Men det är jättebra med det där klockande, för om man märker att man är så här regelbunden i sitt mående, så då vet man ju att okej, den där veckan, vi försöker inte boka in romantiska parmiddagen då. Eller kanske någon annan får gå på det där föräldramötet.
Mm. Ja. Och jag tror ju också att man kanske kan jobba lite med att göra saker i förebyggande syfte. Jag har på det vis lärt mig under senare år att jag känner att nu, ofta är det att jag är överstimulerad, jag är trött. Att jag kan känna att okej, jag behöver äta en smörgås och så behöver jag gå ut med hunden. Och det brukar hjälpa, eller att man kan kanske boka in någonting som är kiva, att man vet att okej, nu är jag inte helt på topp, att kanske vi ska ta och titta på en film ikväll eller någonting, att man inte behöver umgås så mycket. Eller sådana grejer kanske kan hjälpa rent konkret.
Ja, och det är ju liksom det här att det bästa skulle vara att om man skulle kunna klocka det, skriva in det i sin almanacka och så vidare. Men sen är det ju det att för många är det att man, det är just bara då så jättejobbigt att skriva upp det här. Mm. Att det är svårt att komma ihåg det. Så att har man koll på liksom kalendern och allt så är det jättelätt. Och desto mer man kan förebygga, desto bättre är det nog.
Mm. Vi ska fortsätta lite på det här med hormoner. Här var signaturen 56 år som skrev att jag köpte testosteron från Lettland före de här nya lagarna. Jag myglade till mig en läkare där och det hjälpte oerhört mycket för tankeskärpa och ork. Här vet inte min gynekolog ens varför hon skulle skriva ut det. Vet er expert vart man kan vända sig? Tipsa gärna.
Nu är det ju så att de hormoner som framförallt jobbas med kring klimakterie är östrogen och progesteron. Och tar man tilläggshormoner så ska man ta båda. Sen i vissa enstaka fall så skrivs det ut testosteron. Men det är ju ett manligt könshormon också. Så det är ju liksom det, kvinnokroppen har en liten del av det. Jag måste säga att i min erfarenhet så de flesta har jobbat med östrogen och progesteron och fått den balansen att fungera. Så att i vissa enstaka fall skriver gynekologer ut testosteron. Men jag måste säga att min kunskap räcker inte riktigt här till det. För att om man har östrogen och progesteron i balans i någon form så borde man kunna leva ganska normalt.
Mm. Men än en gång, det gäller ju i mångt och mycket att hitta rätt gynekolog.
Jag tänkte på det där för att jag har också hört av erfarenheter där någon har varit gynekologen för just preklimakterie eller något sånt här, eller klimakteriebesvär. Och så hade jag träffat en gynekolog som inte alls ville skriva ut det ena eller det andra, eller ville skriva ut det ena och det andra. Och att man inte fick den hjälp man behövde och sen när man har testat en annan så har man fått den hjälp. Att det är väl lite samma som med p-piller och annars också sådana här preventivmedel och sånt. Att det finns inte sådär one size fits all.
Nej, tyvärr så finns det inte det. Och sen är det ju också det att det hjälper inte det att du går till gynekologen och får hormoner. Det tar ganska lång tid att få det balanserat för just dig. Och sen ändrar det ju också där. Att plötsligt ett halvt år senare, ett år senare, så har du igen nya klimakteriesymptom. För att du har igen de här, ska vi säga, nivåerna av hormoner sjunkit. Så det är nog ett experimenterande. Ah. Det är inte helt jätteenkelt. Och vissa läkare går inte in på det också. För det är ju också liksom... dels har du annars också... Det här är till exempel sköldkörteln som också spökar. Det finns signalsubstanser som spökar. Att det är något jättestort experiment. Så att får du det optimalt så kan du leva ett jättefint liv. Och nu talar jag om de som har supermycket klimakteriesymptom. Annars så skulle jag kanske mera med livsstilsförändringar sköta om det. Ändra kosten. Dra ner på jättemycket stress. Vaksimma. Sen är det också att gå till en akupunktör. För vissa funkar det, för andra funkar det inte. Att det är jätteindividuellt.
Nu sa du vaksimma och nu blev jag ivrig. Hjälper det?
Och jag blev lite provocerad för att alla som jag känner tycker att vaksimmande är det som är svaret på precis allting. Så jag är sådär anti-vinterbad. Bara av princip.
Hanna är mer en jacuzzi-kvinna.
Ja.
Nu kan jag ju inte säga för vissa. Det ger ju en sån här enorm boost.
Och liksom, nu, Hanna.
Den lever man långt in. Men sen för andra som har ett otroligt stressig vardag och får de här boostarna från allt annat, så ska man slappna av och försöka ta det lugnt. Och då är kanske den här jacuzzin, det där rätta. Att det här är jätteindividuellt också. För många som har värmevallningar så är det här vakbadande otroligt bra. Men det är inte för alla.
Mm. Man går ner i vaken och så hörs det så här.
Slut. Ja.
Kommer bara ånga upp.
Ja, vad händer där? En gejsir? Nej, det är bara en klimakteriekvinna som tar ett dopp.
Hör du, Eva-Lotta, vi ska fortsätta här nu. med, här kom in ett brev från signaturen Sunki Satkärring 33 som har ganska många frågor. Vi har plockat ut några av de här. Jag kan räkna upp dem och så får du se att vad du känner att du vill svara på. Nummer ett, finns det något test för perimenopaus som man kan göra hos gynekologen?
Tyvärr så finns det inte ett test, ett sånt här kissa på pinnen prov. Det finns det inte. Eftersom våra hormoner svänger så kan man inte göra ett blodprov för att veta hur mycket hormoner du har. Mm. Det enda testet som man kan göra är ett ultraljud hos gynekologen som är liksom det mest säkra.
Och vad kollar man då, alltså äggen?
Ja.
Precis.
Hur aktiva äggstockarna ännu är.
Ja, men man kan inte beställa från Temu.
Nej.
Sådär, 100-pack.
Nej, det går inte.
Nej.
Det kan man säkert.
Det kan man säga.
Men de funkar knappast.
Nej, precis. Hej, nästa fråga. Hur är det med nepsyn i klimakteriet? Alltså neuropsykiatriska variationer.
Ja. Det är ju det att sådana nepsi-individer är jättekänsliga för alla svängar. Och framförallt hormonella svängar. Så väldigt många kan ha det supersvårt i klimakteriet. Bara för att den där liksom balansen blir, även om det är bara pytteliten balans, så inverkar det på så jättemycket.
Mm. Så det kanske man också måste diskutera då med sin psykiater och sin gynekolog. Kanske man måste ha ett sådant teammöte, att hur ska vi reda upp det här?
Men sen är ju alltså mycket klimakteriesymptom som hjärndimma och koncentrationsproblem är ju liksom också vanliga i klimakterier när de här hormonerna sjunker.
Mm, precis.
Kanske nepsyna egentligen har ett litet försprång. De är redan bekanta med en del av de här grejerna. Så är det så att ja, nu är det här med liksom next level. Okej, got it.
Ja, det här gör jag redan i puberteten, så jag har koll på det här. Ja. Och sen ännu en fråga här att varför måste hända så mycket samtidigt i pumatonåren? Pumatonåren, jag tycker om det här.
Det var ett jättefint ord. Ja, den som ska kunna ge det svaret. Nu är jag ju inte den som kan ge det svaret. Det bara kommer allt samtidigt. Och det är liksom det att försöka, jag brukar säga för många, överleva det här. Det blir faktiskt nog bättre sen. Att hitta liksom svar eller hitta lösningar på någonting som passar just dig. Och här är nog det bästa är det att ta och prata med dina väninnor. Byt erfarenheter, för att någonting som kanske funkar hos någon kompis kanske inte funkar hos dig. Och kanske någon tredje har det där svaret, men det här funkar hos mig. Omge dig med ett bra team med väninnor, vänner. Och sen måste jag säga att uppsök gynekologen, gå på undersökning. Använd arbetsplatshälsovården. Du behöver ett jättestort stödteam runt dig.
Men jag tänker där då, nu måste vi invända att, men vi får också brev av massor med människor som säger att de inte har några vänner. Ensamhet är också väldigt vanligt. Kanske det finns några sådana online-grejer eller stödgrupper man kan gå på om man inte har nu det där härliga väninnegänget.
Precis. Du måste kunna prata med någon. Det är lätt att säga, men öppna det där. Det finns chattforum kring det här. Framförallt på Facebook så finns det jättemycket klimakteriegrupper. Och nu vill jag ännu tillägga det. Marknadsföringen är också jättefokuserad på mogna kvinnor. Och det finns massa produkter på fältet som kanske inte, det är jättedyrt, men det liksom hjälper inte dig. Så att vara kritisk där också.
Ja, herregud, så mycket annonser jag får. Alltså på alla sociala medier, det är underkläder som ska kyla ner mig och det är märkliga hormonpreparat som
verkar. Och hudvårdsprodukter och allt.
Ja. Oj, är du rynkig?
Jag brukar säga att vara källkritisk till allt du hittar och vara lite försiktig, för att många som har varit länge i arbetslivet och barnen har flyttat ut har lite extra pengar och det vet de här som...
De utnyttjar att vi är i en skör position. Ja. Det är skamlöst. Usch. Men här tänker jag också att en grej, nu igen till er som inte själva är i klimakterie och ni som inte kommer att komma heller. Kom ihåg de här grejerna som sägs i den här podden nu också och hjälp till. Jag menar just det här att man liksom inte ser på den här kvinnan som att herregud, hon är helt psycho nu för tiden. Och hon stressar och hon håller på. Jag menar, allt är ju lugnt att chilla nu för tusan. Försök förstå att det här är någonting man inte riktigt kan rå för. Och istället för att bli irriterad, fundera på hur kan jag hjälpa till?
Mm. Alltså ibland räcker det bara att gå och ge en kram. Det är liksom, det är små saker. sprid lite energi, lite positiv energi. Det liksom hjälper och wow, vi har gjort vår kompis på bra humör.
Jag blir ju så gråtmild om någon har städat köket utan att jag behöver säga det. Ni är så fina.
Ja. På tal om de små gesterna, jag tyckte det här var fint. Det här brevet som har kommit in från kapten Östrogen 30+. Som skriver att när min mamma kom in i klimakteriet så märkte vi inte direkt hur tungt det var för henne. Hon bar sina symptom, värmevallningar, sömnproblem, men framförallt den emotionella berg- och dalbanan i tystnad. Men en dag brast det. Hon började gråta och sa att det känns som att jag inte längre känner mig hemma i min egen kropp. Och det var hjärtskärande men också ett ögonöppnande ögonblick. När hon vågade säga det högt så kunde vi äntligen mötas och vi började prata, lyssna och erbjuda hjälp med små saker som att till exempel ta över vardagssysslor eller bara finnas där då känslorna svängde eller hämta en iskall Pepsi när värmevallningen satte igång. Och det här lärde mig någonting viktigt. Tystnad gör bördan tyngre och öppenhet gör den lättare att bära för då bär vi den tillsammans. Så våga prata om klimakteriet med dina nära och kära. Våga säga hur det känns. De som älskar dig kommer att finnas där vid din sida. Skriver kapten Östrogen 30+. Oj, oj, sir. Ohoj.
Hanna står i givakt.
Ja. Tycker det var härligt. Kapten Östrogen står där med en kall Pepsi färdig.
Ja. Det var ett ljuvligt brev det här. För att det är ju liksom också det att man har äntligen öppnat allt det här som man har gått och burit på och, liksom, och sen kunna möta omvärlden med det och få också en förståelse för det.
Och jag tycker det här var något som flera brevskrivare var inne på, det här att det har funnits ett ganska seglivat tabu kring klimakterie. Mm. Och speciellt en lite äldre generation har tyckt att det här är så privat och det här är så pinsamt, så att det här pratar man inte kanske ens om med sina närmaste väninnor, utan man bär det här i sig själv och då blir det ju tusenfalt tyngre.
Alltså, och så är det. Och det har varit jättelänge supertabubelagt. Det måste säga, de senaste 10 åren har det ändrat ganska mycket. Och man har liksom kunnat svänga det. Sen är det ju också det att liksom, man vill ju inte medge, inte ens åt sig själv, att man föråldras eller att man är i klimakterie. Och här är ju liksom framförallt, vet jag, att många går med de här urogenitala problemen, urininkontinens. Och det är ju att när slemhinnorna blir, ska vi säga, körare och ger efter, är det jättevanligt att helt enkelt, om vi skrattar, att man kissar på sig plötsligt. Och det är ju liksom, det är genant för alla. Inte vill man gå omkring och lukta lite kiss heller. Så det är ju också det här att det finns verkligen, man måste söka upp hjälp och man kan få hjälp för det här också.
Mm. Vi kan ju slänga in här som en liten glad nyhet att FPA har ju blivit lite extra bjussiga nu då det kommer till kvinnor som behöver just den här hjälpen. För att det här med att gå till en gynekolog, det är ju inte så där bara. Det kan vara svårt att få en tid via offentliga sektorn och sen att gå privat så kan lämna efter sig ett ganska stort hål i plånboken.
Mm.
Ja, tidigare hade det varit så att Folkpensionsanstalten har ersatt upp till 30 euro gynekologbesök per år. Men nu är det 70 euro per år. Och jag går privat till gynekolog och det blir inte hemskt många 10 år över att betala för mig efter att man har fått den här ersättningen. Så bra att någonting går åt det här hållet.
Och det är ju liksom desto mer man för framåt det här, desto enklare det blir det för de som kommer efter.
Mm. Så är det.
Och månaden blir billigare i längden för en själv också. Det man har haft det. En strategi.
Absolut.
Redan i ett tidigt skede.
Ja. Mm.
Vi ska ta ett avslutande brev här med flera goda nyheter. Och det här kommer från signaturen Glad mormor 65.
Mitt sexliv blev bättre än någonsin när mensen tog slut. Jag fick akupunktur för mina klimakterieproblem och dessutom träffade jag en ny partner. Och det var ju skönt att i det skedet inte behöva vara rädd för att bli gravid. Den energin som hade gått till allt som hör till före, efter och under mensen kunde nu istället användas till kreativ energi, skapande bland annat. Så hör ni, se fram emot det här alla kvinnor. Det är bara förtal att man ska vara sämre eller ointresserad av sex efter klimakterie. Tvärtom! Hojtar glad mormor 65 där från andra sidan avgrunden.
Ja. Halloj, tack för det.
Här tack. Är det toppen.
Och det här är nog jättemånga som säger samma sak. Att när man övar det så lever vi livet. Vi har barnbarn, allt snurrar på som smort.
Så att det finns lite hopp i alla fall. Och jag tycker att det är också viktigt. Det var lite det som vi ville göra också. med det här avsnittet också, att inte bara vara så att åh, nu kommer det här till början på slutet och nu kommer vi alla börja ruttna och lukta gammalt och allt sånt här och klimakteriet är bara hemskt, utan det här är någonting som du sa, Eva-Lotta, som man nu bara behöver överleva på något sätt.
Jo, och sen samtidigt så måste jag säga att det finns liksom otroligt härliga influenser som om man nu tittar på dem som har överlevt och sprider glädje, att hur underbart det kan vara livet efter klimakteriet. Och det är liksom för många det också att våga sminka dig på ett nytt sätt, köp lite nya kläder, piffa upp dig själv och gå bara ut och älska livet. Det är helt fantastiskt.
Det var just precis där någonstans jag hoppades att vi skulle landa idag. Nu känner jag mig, lite faktiskt hoppfull nu inför framtiden.
Mm.
Jag skulle vilja kanske nästan snabbspola tills jag också är som glad mormor 65. men vi ska väl inte gå händelserna i förväg här, utan ta det ett steg i taget.
Mm.
Vardagen fylls nog med annat. Och jag menar, som mormor så är det ju liksom det där hoppet också, att man liksom ser att livet går vidare. Och här liksom också, det finns så mycket underbart att ta del av på olika sätt och sen kanske man också väntar småningom på sin pension och sånt här, så det är något annat.
Mm. Stort tack till alla er som har skrivit in frågor den här veckan och stort tack till dig också, klimakteriecoach Eva-Lotta Backman, för att du tog dig tiden att besöka Relationspodden.
Tack för att jag fick vara med.
Och vi är ju tillbaka förstås igen om en vecka. Då ska vi säkert prata om någonting helt annat. Men vad det blir, ja, det får ni se då. Hej, hej!
Hej, hej!
Hej då!